Människan är det enda djur som skrattar, noterade Aristoteles, och kanske hade han rätt i det. Kanske hade han fel. Men varför skrattar vi människor? Och vad står det där frustande, fnissande, fysiskt lite fåniga beteendet för? Det diskuterar vi i det här avsnittet där vi har bjudit in en teolog som helt utan humor, påstår han, just skrivit 1400 sidor om humorns idéhistoria och filosofi. Vi får höra om Sokrates ironier, den påstått humorbefriade Jesus, och vad som krävs av en människa för att hon alls ska kunna uppfatta någonting som roligt. Dessutom har vi med oss en filosof som undersöker humor som samspel och tilltal. Humor kan förvisso skapa närvaro och nerv, men innebär den också ett risktagande? Det här är Filosofiska rummet där vi söker efter den lilla glipa i tillvaron där komiken uppstår. Välkomna att lyssna och välkomna Stina Bäckström som är filosof vid Södertörns högskola och Ola Sigurdsson, teolog vid Göteborgs universitet.
Tack så mycket.
Tack.
Stina, om vi börjar med dig, du arbetar ju som bäst med en kommande bok om humor. Mm. Varför är humor ett ämne för dig, för en filosof?
Mm. Men humor är ju väldigt viktigt och kanske är det som allt mer viktigt eller ett angeläget samtidsfenomen. Och det är viktigt för mig personligen i min yrkesutövning, inte minst som universitetslärare. Men jag möter också många andra yrkesmänniskor för vilka det är humor är väldigt viktigt. Inte minst poliser som jag jobbar en hel del med. Så det är väldigt viktigt. Samtidigt så är det trubbel. Humor är trubbel. Det handlar ofta om att njuta av sånt som inte är som det ska, som inte är som det bör vara.
Det är då det blir roligt.
Ja, det kan bli väldigt roligt då när saker går fel på olika sätt eller är fel. Och den njutningen som vi känner i humor, det ligger väldigt nära skammen. Och det är bland annat det som gör att humor också är trubbel. Och därför så tänker jag att det är angeläget för oss att förstå vad det har för roll i våra liv och hur det fungerar i relationer och i kontakt med andra människor och vad vi gör när vi använder det. Och hur vi tar andra människor i anspråk. Mm. När vi närmar oss dem med humor.
Du ska få utveckla det mer, Stina. Skam, njutning och humor. Men bara innan vi går vidare, det här med poliserna. Mm. Och du själv som universitetslärare, hur kommer humorn in där?
Jag utbildar poliser på polisutbildningen på Södertörns högskola. Och då handleder jag dem i deras examensarbeten där de får efter aspirantutbildningen, alltså efter de har varit ute och arbetat som poliser, då får de komma tillbaka och skriva ett arbete där de utgår ifrån situationer som har varit svårbedömda eller som skaver på något sätt från aspiranten. Och jag har mött väldigt mycket humor i de här berättelserna på ett sätt som var väldigt slående för mig. Hur humor liksom bodde där det också var väldigt mycket som var jobbigt och misär, och där de arbetar ju nära våld. Mm. Så att det intresserar mig. Närheten mellan humor och det som är allra svårast i tillvaron.
Säger Stina Bäckström, vår filosof och vår teolog, heter Ola Sigurdsson, och du har just skrivit ungefär exakt 1400 sidor om humorns filosofi och idéhistoria. Det är många års arbete för en teolog. Och du nämner inledningsvis att din avsikt inte är att vara rolig, men att skriva om humor utan humor blir då lite som att skriva en guidebok till Finland utan att själv ha varit där.
Ja, just det. Och det har ju att göra med den här paradoxen som finns hos humor. Jag har alltid varit intresserad av humor på olika sätt. Och för drygt 10 år sedan så tänkte jag att jag ska skriva en liten bok om humor. Eftersom det inte finns så mycket skrivet om det. Och det visade sig ganska snabbt att jag hade inte koll på läget helt enkelt. Och så att jag började läsa in mig och insåg flera saker. Dels att humor är någonting viktigt för vad det är att vara människa. Så jag blir intresserad av den här frågan om vad gör humor med oss? Vilka måste vi vara för att kunna tycka någonting är roligt? Och det blir att komma in i filosofi och teologihistorien från bakdörren lite grann. Va? Därför att även om många har skrivit om humor, så har humor ofta varit någonting som inte har varit så allvarligt, så att det har förtjänat så mycket uppmärksamhet, och samtidigt har man alltid känt sig tvingad att skriva om det.
Ja, för det som du själv skriver i en av dina böcker, för att det känns ju som att humor, det vet väl alla vad det är kul, man skrattar, men att det här liksom blir ett paradexempel på hur filosofer eller teologer försöker förklara och komplicera någonting som till synes är ganska enkelt.
Ja, eller också så är de inte tillräckligt komplicerade. De tidiga teologerna och filosoferna ville var väldigt måna om det passande skrattet. Att man inte ska skratta för mycket, man ska inte tappa självkontrollen. Men skratt och humor är ju ett sätt att vara utom sig, att just tappa kontrollen, och som sätter oss i kontakt med en annan dimension av vår existens som är mottagande och som är sårbar och som är ambivalent och så vidare. Mm. Och sen ett sista skäl också är ju att det finns ju något oemotståndligt med det här att som torr akademiker skriva om humor. Va? Alltså skriva allvarligt om humor. Det finns massa paradoxer i det här. Va? Det finns ju de som försöker vara roliga i sina humorböcker och som misslyckas fatalt, och det är ju kul fast på fel sätt. Va? Och då försöker jag välja strategin att istället vara faktiskt riktigt allvarlig och tala om humor, vilket naturligtvis också är skrattretande på sitt sätt.
Jo, men det är ju kul. Alltså det är ju kul att försöka teoretisera. Alltså försöka teoretisera om humor. Det är ju liksom ett stående skämt också bland komiker, det här att det liksom inte går att förklara humor. Alltså många komiker gör ju också ett slags skämt av att förklara sina skämt. Och är man en duktig humorist så kan man ju göra det på ett sätt som blir roligt. Men är man inte det, då är det ju som Ola säger, då blir det ju roligt fast på fel sätt. Då blir det ju kul för att man misslyckas då. Så att det är ju lite skrattretande att ägna sig åt humor. Teori.
En balansakt för en professor. Men jag tänker så här, att inom filosofin kan man tänka sig att det finns en hel del wittiness, Sokrates ironier och såna här saker. Men inom teologin, Bibeln, finns det något skoj där, Ola?
Ja, men det gör det. Ja, det finns massor av humor som vi inte uppfattar just på grund av att vi inte har den omedelbara sammanhanget och vi kan inte språket, men det finns ordvitsar, det finns olika former av satir, det finns väldigt mycket vad jag kallar för en slags antihjälteestetik, va? Och det finns mycket att upp och ner på vända världen, att de höga blir de låga och de låga blir de höga.
Du skriver att det finns indicier på humor i Bibeln.
Ja, alltså det finns ju, till skillnad från den antika filosofin, alltså Aristoteles skriver ju om komedi och Sokrates, där heter det ironi, men här finns det ju inte några slags läsanvisningar som säger obs, detta är kul.
Det kunde vara obs kan innehålla spår av humor.
Ja, just det, men istället så är det ju så olika gestaltningar. Men sen så har man då kommit att läsa Bibeln väldigt allvarligt, just för att man säger att det är en hel bok och därför så måste den ju vara allvarlig, vilket ju man naturligtvis inte, så tänkte man inte på medeltiden till exempel. Men min tes är ju att Bibelns förståelse av människans väsen faktiskt har påverkat hela den västerländska humortraditionen och förvandlat människan från någon som ska hålla på det passande till någon som är skrattretande eller rent av dåraktig i sig. Va? Så det finns en slags verkningshistoria här som blommar ut i en ganska modern föreställning om vad humor är för någonting.
Låt oss då ge oss i kast med det kanske omöjliga, nämligen att försöka ringa in och definiera vad humor är för någonting. Stina, humor, vad är det?
Ja, men tack för frågan. Ja, nej men alltså, det finns ju en liksom given definition kan man säga som inte heller säger så mycket, och det är ju att det är någonting i stil med förmågan att greppa det som är roligt eller kul. Men jag tycker att ett sätt att, eller liksom två ord som jag tycker är mer givande att närma sig humor, särskilt humor som kontakt och som samspel som jag är intresserad av, närma sig humor genom, är fukt och likgiltighet.
Mm-hmm. Hur då?
Jo, men humor har ett slags dimension av sinnlighet, dimension av närvaro, dimension av timing, en förmåga att liksom se någonting i situationen här och nu, en aspekt, ett drag, och liksom göra någonting med det draget, fånga upp det och skapa en kontakt med de andra människorna i situationen också, att liksom, ja, men se vilka de är och vad vi kan göra tillsammans så, och att en beredvillighet att liksom drabbas av något, att få sina gränser uppluckrade. Det finns en sinnlighet i det. Och det är fukten, det är det blöta. Mm. Men sen finns det också ett slags distanstagande. En dimension av att ställa sig lite utanför situationens omedelbara liksom, krav eller ens egna ambitioner eller ens egna känslor. Och liksom tillsammans titta på dem på lite avstånd med en liten glip. Och det där har vissa filosofer, särskilt Henri Bergson, uttryckt som att det finns en likgiltighet i humorn, i det där distanstagandet. Så att den här kombinationen, intressanta kombinationen av då sinnlighet och närvaro och timing och distanstagande, fukt och likgiltighet, tycker jag är intressanta ingångar. Det är ju inte en definition, men det är intressanta ingångar, tycker jag.
Jag håller med om de ingångarna. Jag skulle nog snarare, fast mina ord är snarare dynamik och ambivalens. Och ambivalens, det är ju, humor är ju någonting som exponerar ambivalensen i oss själva eller det vi säger eller situationen och så vidare. Så det finns alltid någonting som står på spel, och det är också dynamik. Alltså humor är någonting som äger rum, det är inte någonting statiskt. Det finns få saker som är tråkigare än vitsböcker som man bara läser rakt upp och ner. Kierkegaard har skrivit på ett ställe att många har skrivit om ironi, men få har skrivit om ironi på ett ironiskt sätt. Men det är inte så konstigt, för det är som att avbilda en tomte när han tar på sig sin osynlighetsmössa. Och det skildrar ju just det här dynamiska skeendet. Va?
Men vad menar du med ambivalens här då?
Att människan, alltså det finns ju, humor kan vara många olika saker, men i den mer så att säga, betydelsen för människans subjektivitet, så är det en slags exponering av all vår ambivalens, att vi lever på gränsen mellan natur och kultur, och vi är subjekt, vi är ett ego, men samtidigt så är vi ett objekt, vi är någonting som kan råka ut för någonting, och vi är inte det ena eller det andra, utan vi lever hela tiden på den här tröskeln. Jag pratade i mina böcker om människan som en tröskelvarelse eller en tröskelexistens, och jag tror att humorn exponerar den här tröskel till varon.
Man får syn på den ambivalensen.
Man får syn, och inte bara får syn på, man erfar den här ambivalensen.
Ja, man njuter av den, skulle jag vilja,
ja,
betona.
Absolut, absolut.
Njutningen är ju jätteviktig.
Och det är ett skratt det passande skrattet som Aristoteles ville ha. Om man överskrider det passande skrattet, så är ju skrattet någonting som tar makten över en, som exponerar en för att man är mottagande och inte bara själv har kontroll och är en agent. Och på det sättet så exponerar han också ambivalensen hos den mänskliga tillvaron.
Alltså, jag vill återkomma till det där med det passande under antiken, därför att jag tror att, och det här med njutningen, därför att jag tror att det som antikens tänkare var väldigt upptagna av var just njutningens betydelse för våra liv och för liksom, det de tänker på som en god karaktär. Alltså att man ska liksom arbeta med sin person så att man har liksom förmågan att leva ett gott liv. Och då är att arbeta med ordningen i ens njutning är någonting viktigt. Så att det passande skrattet har ju med det att göra. Eller upptagenheten eller oron för skratt och humor har med det att göra. Och där tänker jag att de faktiskt sätter fingret på någonting som vi inte liksom blir av med, eller vad man ska säga, i relation till humor och komedi. Att det är någonting som oroar oss därför att det har med våra njutningar att göra, och någonting som är som hela tiden hotar ordningen och på något sätt ska hota ordningen, fast vi vet inte riktigt på vilket sätt vi vågar låta hota ordningen, eller det är en ständig förhandling i alla fall om, är det här roligt? Var det där roligt? Var det elakt? Var det hemskt? Eller kan vi acceptera det? Kan vi njuta av det?
Så, är det liksom ett risktagande?
Det är ett risktagande. Ja, men det är verkligen ett risktagande, och en omdömes... Humor är en omdömesfråga, ett omdömesområde, och någonting som, just eftersom det är ett samspel, så är det alltid, risken är också att den andra inte ser det man själv ser, inte drabbas av det på det sättet, eller inte är beredd eller villig att gå med en dit liksom.
Men där finns ju också problemet med antikens syn på humor som någonting som måste hålla sig inom det passandes gränser. Därför att hela idén om humor, den sker ju inom ramen för självbehärskning. Aristoteles och alla de andra skrev ju utifrån den frie mannens perspektiv, och den frie mannen, han ska vara aktiv, ha kontroll och inte passiv. Och där, den idén kommer ju så småningom att undermineras, och då blir det tydligt allt det som du säger, Stina, så att jag håller med om det. Men just den här dygden enkrateia som dominerar till exempel nikomakiska etiken av Aristoteles, den sätter ju en slags hämsko på hur kul det får vara, så att säga. Mm. Det måste vara en slags begränsning, så att njutningen är ju väldigt reglerad där, och den är den, det handlar om att jag ska ha kontroll för den, och dels tror jag att det är en slags ett sätt att undvika den här ambivalensen eller passiviteten, och humor kan också vara ett sätt att undvika tvetydigt, så att humor är inte nödvändigtvis alltid på tvetydighetens sida.
Nej, och någon av er nämner ju också i era böcker att Kierkegaard långt, långt senare efter antiken skriver om humor kontra ironi och manligt och kvinnligt. Kvinnor kan förstå sig på humor, män förstå sig på ironi. Kvinnorna är fuktiga, männen är torra, och hur det nu var. Eller hur, Stina?
Ja, men precis. Nej, men det är väldigt intressant. Alltså, Kierkegaard har ju med rätta beskrivit som sexistisk i det han skriver. Så han har mycket, mycket märkliga idéer om kvinnligt och manligt. Men han associerar humor med kvinnlighet och ironi med manlighet, och kopplar samman humor i det sammanhanget med medkänsla eller sympati. Och där tänker jag att han liksom är inne på och pekar ut också den här dynamiken som jag var inne på i början mellan fukt och likgiltighet, om man tänker sig fukten som den här förmågan att vara närvarande i situationen, att se de andra, att se vad som händer, att också sätta sig själv i relation till andra, och att likgiltighetsaspekten är den här ironiska aspekten. Så att även om vi behöver liksom inte hålla med honom om att kvinnor inte är, eller skulle vara mer humoristiska och mindre ironiska, men kvinnligt och manligt är ju ofta sätt på vilket vi i vårt sätt att tänka delar upp inbördes beroende och aspekter liksom, och renodlar dem, så aktivitet och passivitet till exempel. Jag tror att Kierkegaard kommer åt någonting intressant, även om liksom det här vad ska man säga, associationen med det kvinnliga inte liksom Man behöver inte följa med honom där.
Så. Han är ju tidstypisk i sin syn på genus naturligtvis. Samtidigt så har han ju, alltså den här avslutande ovetenskapliga efterskrift till Filosofiska smulor är ju bland det mest fantastiska som han skrivit tycker jag om humor. Och inte minst också på det sättet som han diskuterar relationen mellan humor och ironi. För att samtidigt som, alltså Kierkegaard är ju en av de mest ironiska filosoferna och samtidigt har han ju också en ironikritik. Han är orolig för de här romantiska ironikerna med Schlegel i spetsen och kritiserar dem att ironin till slut blir som en gammal häxa som äter allt inklusive sig själv och till slut så äter hon sin egen mage. Alltså det är en slags subjektivitet som försvinner i den här distanslösheten från allt det konkreta, allt det sinnliga och så vidare. Och där är humorn mer försonande för Kierkegaard. Och jag tänker att den här distinktionen som han för in där blir viktig för att också utöva en slags humorkritik. Va? När humor blir ett sätt att distansera sig från andra människor och inte från sig själv eller förhålla sig till andra människor.
Också som ett maktmedel.
Också som ett maktmedel.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Humor och det mellanmänskliga med teologen Ola Sigurdsson som vi gör det här precis och filosofen Stina Bäckström. Jag kommer att tänka på den dansk religionsfilosofen Harald Höfding som var aktiv på 20-30-talet. Han talade om vad han kallade för den lilla och den stora humorn. Och du tar upp detta i din tredje bok, Ola, 1400 sidor om humor. Den lilla och den stora humorn, vad menar han med det?
Jag tror att han menade, alltså den lilla humorn är alla de här skämt och vitsar som vi omger oss med hela tiden. Och den stora humorn, det är ju snarare humorn som en livshållning som kan men inte måste uttrycka sig i skämt. Och det finns ju alltid ett behov tror jag av att liksom hålla sig till de här eller redogöra för de här två olika nivåerna därför att humor är och det har vi tangerat humor är massa saker och i vår tid så är det ju en industri och det är en slags underhållningsbransch och det finns en slags förtingligande av humorn och den används mest som ett instrument och det är ju någonting lite annat än humor i betydelsen en livshållning och så vidare som har naturligtvis med skratt och skämt att göra men
så som liksom stand-up comedy och alla lacho grejer i sociala medier skämten det är den lilla humorn och den stora humorn skulle vara mer en livshållning en livssyn.
Ja, det är ju Höftings uppdelning och det finns ju liknande alltså, frågan är om min fråga är liksom vilket slags väsen måste man vara för att kunna uppfatta någonting som roligt. Alltså, vem måste jag vara för att kunna fatta ett skämt? Vad säger det om mig att jag kan göra det, om jag nu kan det?
Ja, men vem måste jag vara då?
Jag tror att man måste vara just det här ambivalenta väsendet. Alltså, jag har flera bestämningar av det här. Att människan är ett excentriskt, ett lekande, ett kittligt och ett poröst själv. Som alltså inte är någon som försöker hålla på sin egen självkontroll hela tiden utan kan ge upp den och istället ta emot någonting eller överraskas av någonting.
Just det, du gör skillnad på instrumentell humor som skulle vara den lilla humorn då eventuellt ja. Och mer en existentiell strategi. Ja. Stina?
Men jag har faktiskt en fråga till Ola kring det med liten och stor humor och instrumentell och existentiell humor. Mitt intryck är att vad det gäller humor så finns det finns liksom starka tendenser som hänger med från antiken och som återkommer i olika skepnader i just att stratifiera så här och göra hierarkier även om det finns ju såklart ett slags deskriptiv ingång till de här distinktionerna liksom att man vill bara beskriva olika slags humor så att säga men ganska snart får man en känsla av att de också används för att säga hylla en sorts humor som lite djupare lite bättre bättre, alltså en njutning som är liksom på något sätt lite högre stående. Håller du med om det? Och vad tänker du om det? Är humor någonting som vi har ett behov av att tänka i termer av högre och lägre i förhållande till, eller?
Oj, de här typen av distinktionerna upprättas ju hela tiden. Jag vill bara säga helt kort att den här, min distinktion mellan instrumentell och existentiell humor är ju inte mellan lägre och högre, utan det existentiella är ju snarare att möjlighetsbetingelsen för en instrumentell humor. Så att det är inte antingen heller. Men jag tror att det finns, precis som allt annat som har med njutning eller smak eller så har vi en tendens att stratifiera det hela.
Mm.
Det är därför som det blir ganska kul ibland när Kant drar tre vitsar som är ganska dåliga.
Mm.
Är ju kul, därför att av en så allvarlig och en så enormt viktig filosof, och så är han inte mer kul än så.
Mm.
Så att humorn har ju en tendens att motverka de här stratifieringarna ibland. Men samtidigt så är ju humor är ju också någonting inlärt. Humor är ju ett habitus, va? Så att vi lär oss vad som är roligt i min klass eller i mitt kön för den delen, eller min kultur och så vidare. Och
därför finns... är det liksom det som intresserar dig mest, kommunikationen, humorn i samspelet mellan människor, så att säga. Eller,
ja.
Eller finns humorn även i den enskilda individen?
Alltså, humor är ju en social företeelse. Men det är ju jag som skrattar när man skrattar, va? Men man kommer inte ifrån det sociala. Det finns naturligtvis många möjligheter att skratta för sig själv. Man gör dumma saker som man själv kommer på. Men precis som människan är ett socialt djur, så är humor en social företeelse också.
Mm. Jag tror det är klart man kan skratta själv liksom, eller tycka att saker är roligt, och man kan titta på komediserier och tycka att det är kul och sådär, men man skrattar ju mer när man är med andra, och där skrattar man ju av massa olika anledningar. Det är ju inte alltid för att det är kul, men att skrattet är socialt, eller att humor är socialt, gör ju också att om man inte kan eller vill skratta när andra skrattar, så är ju det liksom en grej.
Ja,
Det kan uppfattas, även om man absolut inte själv har den intentionen, så kan det uppfattas som aggressivt nästan, att inte skratta när andra skrattar. Och det ställer en massa frågor. Var är du någonstans? Var tog du vägen?
Och det finns, eftersom humor är ett så positivt, för många i vår kultur, så är det ett så starkt värde, så att inte skratta är att inte förstå vad det är för kul med den här vitsen, är ju ett sätt att liksom få blicken riktad mot sig, och man kan bli hånad, va? Som i såna här upprepade idéer som svävar omkring om att kvinnor har ingen humor, eller muslimer har ingen humor, eller religiösa har ingen humor. Och då blir det ett sätt att peka ut dem, som att de borde ju egentligen skratta åt det här som är så roligt. Och där används ju humor som en slags aggressiv antagonism egentligen.
Liksom känslan av att inte förstå skämtet, eller alla andra skrattar, men jag är inte med, jag är inte inbjuden. Nu talar vi om skrattet här, vi började i humor. Skrattet i sig, Stina, är en rätt fascinerande sak. Men vad är det för någonting?
Ja, men det är ju kul. Skrattet är ju en väldigt passande uttryck för det som är roligt eller det som är kul, eftersom
det är så fysiskt, det är så kroppsligt, det är så frustande och knasigt ju.
Precis, det är ju liksom att kroppen, särskilt om man tänker gapskrattet, asflabbet, är ju där man liksom bara inte kan hålla sig. Det är ju väldigt intressant. Alltså kroppen liksom bara flödar över i ett slags njutning, och det är som att njutningen också liksom blir en, att man njuter av att man också tappar kontrollen över sig själv, att det där, det håller igång sig själv på något sätt. Och det är otroligt härligt att gapskratta och händer ganska sällan, särskilt, eller jag vet inte, det kanske säger någonting om mig att det händer ganska sällan. Jag gapskrattar inte så ofta. Men när det händer så är det ju extremt härligt.
Kroppen är själens läkare i de skrattet, tror jag. Är det Kant som skrev det där?
Ja.
Det finns, när Aristoteles skriver det här att människan är det enda djur som skrattar, då diskuterar han ju också skrattets plats i mellangärdet. Och mellangärdet är alltså mellan de lägre kroppsfunktionerna och de högre kroppsfunktionerna. Och det där tycker jag är också intressant, för att skrattet är ju på sätt och vis mellan frivilligt och ofrivilligt. Självklart skrattar vi frivilligt, det är precis som du säger, det är jättekul att skratta, och samtidigt så finns något ofrivilligt i skrattet. Jag kan inte hejda mig.
Jag nästan kissar på mig. Vi kanske ska tillägga ändå att Aristoteles kan ha haft fel i sin iakttagelse om att människan skulle vara det enda djuret som skrattar.
Det kan han säkert ha, det handlade dessutom inte om humor utan förmodligen om att kittlas.
Just det. Alltså modern kognitionsvetenskap som sysslar ju med skrattets evolutionära rötter. Alltså i den forskningen finns det en hel del studier som visar att ganska många djurarter har beteenden som påminner om skratt. Och kognitionsvetaren Peter Järdenfors, flitig gäst i vårt program, han skrev en understräckare i Svenska Dagbladet om detta i somras, om man vill läsa.
Men frågan är vad de skrattar åt och varför de skrattar. Det behöver inte vara samma skäl som vi.
Nej, djuren är.
Nej.
Nej. Om jag minns rätt så handlar det mycket om liksom social samhörighet och gruppen. Och vi säger ju att vi kliar varandra på ryggen när vi bondar. Liksom, kittlas lite grann. Men Stina, du nämnde att du skrattar inte så mycket. Du verkar ju vara en kul typ. Men alltså, det känns ju som att barn skrattar mycket mer än vuxna. Vart tar skrattet vägen sen?
Jo, men det blir ett leende, tror jag. En sak som händer. Men sen så är ju vuxna väldigt upptagna. Och väldigt vuxna har väldigt mycket ambitioner och projekt och vill en massa saker och har en massa ansvar och sådär. Och kan man hitta liksom den där glipan till allt det. Och det är ju barn väldigt bra på att hjälpa en med att hitta den där glipan. Så finns ju skrattet där. Men det är också det här är ju en empirisk fråga som jag inte heller riktigt har svar på, men jag tror också att det är nog mer socialt accepterat för barn att gapskratta än vad det är för vuxna, just för att det är en slags kontrollförlust.
Vi försöker hålla ställningarna enligt det som Aristoteles föreslår.
Precis, och vi skrattar på kontrollerade sätt, så att säga, så att ingen ska undra vad som händer med oss liksom.
Och på kontrollerade ställen.
Ja.
För jag har iakttagit mig själv när jag skrattar mest. Och det kan ju vara, det är ju inte så mycket på när jag undervisar, inte heller när jag sitter och läser. Men på våra lunchraster på jobbet så kan vi skratta ganska våldsamt på ett sätt. Och inte bara att vi skrattar, utan vad vi skrattar åt är något som det förutsätter, det här ganska trygga rummet som vår lunchmatsal är. Va? Där kan man släppa lite grann, för att där litar man på sina kollegor som ju också skrattar. Va?
Annars tar du en risk. Jag måste fråga dig igen, Stina. Mm. Du nämnde glipan, den här glipan där skrattet uppstår. Barnen kan hjälpa oss att se den där glipan eller få syn på den. Men vad är det för någonting?
Jo, men alltså i vardagen så är det lätt att känna sig ganska ägd. Eller att vara inne i sina ambitioner och i kontakten med andra människor, att vara i en roll och att ha liksom en, ja, men man vill någonting med en kommunikation, man vill att den andra ska förstå någonting, eller man vill ha upprättelse, eller man har en stark känsla som man liksom vill få kommunicerad på något sätt, eller och så kan det liksom uppstå ett slags glipa, ett slags mellanrum där som liksom, och när den är som bäst liksom, när den här humorglipen är som bäst, så då uppfattar det som att det är ingenting som som gick att förutse riktigt och som inte kommer från varken mig eller den andra personen, utan den liksom bara plötsligt finns där som en nåd, om man ska prata teologspråk. Att den finns där som en gåva. Och så i den där glipan så kan man liksom lite grann som om man står i en dörrglipa och tittar in på sig själv och den andra i situationen och ser hur man springer runt där med en liten sån här röst och pratar så här och liksom kutar omkring och liksom är på något sätt utom sig själv i sina ambitioner. Och så kan man genom den där glipan, genom den där dörrspringan tillsammans med den andra plötsligt se möjligheter på något sätt. Möjligheter och friheter som uppenbarar sig liksom inom de där rollerna och de där ambitionerna. Man blir liksom mindre låst. Man blir mindre ägd. Och det är klart, det här är ju inte allt. Den här glipan som jag beskriver på det här sättet, det är ju inte allt som fenomenet humor är. Men det kan vara det. Och när det är det så gör det någonting ganska fantastiskt, tycker jag, i kontakten med den andra och i ens egen relation till sig själv och situationen.
Det påminner mig om vad en kollega sa till mig. Hon heter Anja Frank och är migrationsforskare. Hon berättade att hon gjorde fältarbete på Lesbos under den allra värsta migrationskrisen där för några år sedan. Och hon la märke till hur de här migranterna som ju levde under fruktansvärda omständigheter ofta använde humor som ett sätt att i en situation som de inte kunde ha någon kontroll över, just genom humor lyckades återerövra någon form av mänsklig värdighet egentligen. Mm. Och det borde ju vara ett exempel på just en sån här glipa som du talar om, va? Som ju ordet nåd passar väldigt väl, va? Som kommer som en gåva och som gör någonting med oss och som förvandlar omständigheterna, eller rättare sagt förvandlar relationen man har till omständigheterna, så att att man inte bara är ägd. Och de här erfarenheterna, och de kan ju vara stora och små, och jag tror att alla gör dem på olika sätt, och de är ju besläktade med erfarenheter av konst eller av kärlek, eller, och för den delen också religiösa erfarenheter. Det är inte samma sak, det är inte alls det jag påstår, men de är kusiner allihop.
Ja, och ni har ju nämnt att antika filosofer som Platon och Aristoteles, de var oroade lite grann för det här med humorn, att det kan leda till gränsupplösning och folk garvar och tappar fattningen och frustar och står i. Det kunde vara jobbigt. Filosoferna, Aristoteles och antikens filosofer, gillade måttfullhet och viss ordning. Och den som är stressad uppfattar ju sällan det roliga. Och inte heller den som är alltför självupptagen uppfattar inte heller komiken i tillvaron. Man rusar förbi och missar poängen. Lite som med livet själv kanske. Går det att leva ett gott liv utan humor?
Jag har svårt att se att det egentligen finns människor som... Det är så lätt att säga att den människan eller de människorna, de har ingen humor. Men potentialen till humor finns nog hos alla människor. Den kan vara mer eller mindre tydligt synlig. Jag skulle säga att humor är en kandidat för ett allmänmänskligt fenomen. Men den kan ta sig väldigt olika uttryck, och därför så är det ganska svårt kanske att veta alltid när människor tycker någonting är roligt, för det måste inte synas utanpå, även om det ofta gör det.
Ja, men jag tror att det är, som Ola har varit inne på, humor är liksom en idealiserad egenskap, och då betraktas det ofta som någonting som människor har eller inte har, eller har i olika grad. Men jag tycker att det är en intressant ingång, eller en intressant vändning, är att betrakta det som någonting som händer och som uppstår, och som uppstår mellan människor och som vi inte kontrollerar, utan som är där. Så att, och när det är där, så är det någonting någonting fantastiskt. Men det är heller ingenting vi kan hålla på att kräva av varandra på något sätt. Eller kräva att livet ska vara kul hela tiden, eller att andra ska vara roliga och underhålla oss, eller vad det nu är. Utan på något sätt så vill jag liksom vända på frågan eller på tanken och fundera över hur vi och när vi är öppna för att den här nåden ska drabba oss på något sätt, och om vi kan. Ja,
mm. Ola skriver i termer av en transcendenserfarenhet när du skriver om humor. Vad innebär det? Är det det som Stina är inne på här, att man liksom går ur sig själv? Och...
Ja, alltså transcendenserfarenhet i det här sammanhanget när jag skriver om det, det är just det att erfarenheten både av att överskrida sig själv och att något så att säga fångar mig i det här överskridandet. Så att, och det är ju en erfarenhet, alltså transcendens betyder ju bara att överskrida egentligen. Den här glipan som Stina nämner, det är ju en erfarenheten av när tillvaron öppnar sig för någonting annat som griper tag i mig.
Och ordet humor är besläktat med humör och humiditet, vätskor. Man talar om balansen i kroppsvätskorna, blod, slem, svartgalla och gudgalla, humoralpatologin. Och du talar i termer av, vad sa du Stina, fukt och likgiltighet.
Mm.
Men detta är ingenting man kan träna på och ingenting man kan kräva. Det här är liksom ingenting man kan motionera fram, utan det handlar om någon slags förhållningssätt till tillvaron, eller vad ska man säga?
Den frågan om man kan träna på det, den tycker jag är intressant, därför att flera av de här som beskriver vad humor är för någonting, som Aristoteles och Baldassare Castiglione, de säger man kan inte lära sig humor, utan antingen har man det eller också har man det inte. Och samtidigt så ger dem en lång lista på vad det är för någonting som man, och vilket gör att det hela blir lite tvetydigt. Och jag känner skådespelare och komiker som ju verkligen har tränat upp sin humoristiska förmåga. Så att det, i någon mening så går det ju att träna sig på det. Det är inte helt, det är liksom inte bara någonting som är medfött, utan tvärtom.
Mm.
Vad säger du Stina?
Jo, men absolut. Jag tänker på timing till exempel, som ju är helt liksom väsentlig, så är ju det någonting som, precis som musikalitet, alltså precis som att ha en känsla för rytm i musik, så är ju det någonting som man absolut kan träna på. Samtidigt som det liksom finns dimensioner i det som handlar om passivitet, som handlar om öppenhet. Och det är klart att det går att i en mening träna på passiva aspekter. Också träna på mottaglighet och träna på perceptivitet. Men det ser ut på ett lite annat sätt.
Mm.
Och kanske behöver ha ett annat språk. Träningsspråket kanske inte riktigt passar sig där, utan att skapa utrymme eller att ge plats för.
Och hitta tajmingen, Stina.
Ja,
och att anstränga sig att vara rolig är ju nästan som att anstränga sig att sova, va? Mm. Då somnar man överhuvudtaget.
Funkar inte så jättebra. Tajming är dessvärre också någonting som radiojournalister och programledare måste ägna sig åt. Och nu är vår tid ute. Tajmingen säger mig det. Tack så mycket Stina Bäckström, filosof vid Södertörns högskola, och Ola Sigurdsson, teolog vid Göteborgs universitet, för att ni vill vara med och diskutera humor och det mellanmänskliga. Stina är på gång med en bok om humor, och Ola har nedkommit med 3 tjocka volymer under namnet Gudomliga komedier om humor. Tekniker idag var Gustav Sondén, producenten för Filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lunderqvist. Alla våra program finns i appen SR Play. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.